Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Larm vi minns.
Hej.
Med mig Daniel Brander.
Och med mig, Trösti Brege.
Trösti, vi är inne på avsnitt 6.
Mm.
Halvtid.
Ja.
Hur känns det?
Det känns bra. Jag tycker den här säsongen har varit jättebra.
Ja.
Många tunga larm.
Ja.
Men jag tror att det kommer ju alltid se ut så lite grann.
Ja, jag är lite nöjd över blandningen av larm jag har i år.
Ja. Ja, men jag håller med. Och idag ska vi blanda till det lite extra.
Ja.
Mm.
Jag har tjurkikat på ditt larm.
Mm.
Det är spännande.
Mm.
Vill du berätta någonting innan eller ska vi bara köra igång?
Jag tror att vi kör igång. Jag kan ju avslöja att det är tänkt att vara ett sjukvårdslarm. Men vi stöter på lite utmaningar.
Ja, men varsågod.
Jag kommer berätta om det här larmet från mitt perspektiv, så som jag minns det. Och jag har ändrat namn på platser och personer för att skydda de inblandade. Det mest klassiska kännetecknet för en brandbil är nog det enorma stegpaketet som går från bilens bakända och hela vägen över taket på hytten där fram. Det kan även vara så att det finns en korg högst upp på stegen som man kan åka med i. Det är en brandbil som vi brukar kalla för en stegbil eller en hävare, beroende lite på hur den fungerar. Men samlingsnamnet för den här typen av bil är höjdfordon. Den här typen av fordon har även flera olika användningsområden. Till exempel så kan vi använda dem till att åka upp mot ett fönster eller en balkong för att kunna hjälpa en person ner från en brinnande lägenhet. En annan uppgift kan vara kopplad mer till släckningen av fastigheten. Då åker vi upp i korgen för att spruta vatten på taket eller in genom ett fönster. Ja, har vi mer än ett tillfälle hoppat in på en balkong från ett höjdfordon. Varför? För att ta mig in genom en öppen balkongdörr när ytterdörren varit låst och vi behövt ta oss in i lägenheten. Jag kan även avslöja att en del katter fått åka med ner i korgen från ett och annat träd genom åren. Ja, ni hör. De här fordonen kan användas till många olika saker. Men räddningstjänsten har fler steg än så som är placerade på våra släckbilar. Den brandbil som har alla skåpen och slangarna finns det ofta två olika modeller av stegar på taket. Först har vi utskjutsstegen, ett paket som består av fyra stegdelar som ligger ovanpå varandra. För att resa den stegen ställer man upp hela paketet på två stödben och sen firar man upp en del i taget genom ett system av rep som finns monterade på paketet. Fördelen här är att man kan komma relativt högt upp ungefär 12-14 meter. Nackdelen är att den är rätt så tung och bökig att hålla på med. Sen har vi stegen så kommer vara stjärnan på larmet som jag ska berätta om i det här avsnittet. Skarvstegen. Den består egentligen av 4 delar som man skarvar ihop till önskad längd eller höjd, beroende på vad man ska använda den till. Skarvstegen går att använda till så mycket mer än bara klättra upp för saker. Man kan ha den som en bro över ett dike eller använda den som en bår. Kanske inte som förstahandsval, men om man behöver lyfta upp någon från vattnet kan det vara ett bra alternativ. Man kan också med lite finess använda stegarna som fästpunkt om man vill fira upp något från en brunn eller liknande. Och på larmet jag ska berätta om idag, ett misstänkt hjärtstopp, använder vi skarvstegen till något helt annat. Tisdag, dagpass. Vi är mitt i den kalla vintern och det är becksvart ute. Precis som det varit större delen av dagen. Jag, Martin och Christer har knappt 2 timmar kvar att jobba på passet. Vi 3 bemannar en mindre brandbil som bara är bemannad dagtid på vardagar och är placerad på vårt huvudkontor. Det är bara 2 timmar kvar på passet och vi har inte fått ett enda larm än. Klockan är redan 6 och inget larm. Det verkar bli ett nollpass, säger jag till Martin och Christer i omklädningsrummet där vi byter om inför ett gympass. Martin har, i vanlig ordning, utmanat oss andra på roddmaskinen. Något som vi inte nappat på den här kvällen heller. Ingen hinner svara på min kommentar innan sökarna börjar pipa för första gången det här passet. Hjärtstopp, södra marinan, står det i lilla fönstret på sökaren. Jaha, då ställer vi om och åker och räddar liv istället, peppar Martin medan vi tar oss ut genom dörren från omklädningsrummet. Vi halsspringer vidare i gången som leder oss vidare till larmställsrummet och brandbilen. Jag tar på mig en tjockare tröja men lägger inte tid på att klä på mig larmstället. Jag skyndar mig istället till brandbilen med larmstället i famnen. Vid hjärtstopp räknas varje sekund och jag kommer hinna klä på mig i baksätet på vägen dit om det skulle behövas. Martin kör och Christer sitter höger fram och sköter radio. Jag hoppar in i baksätet. Vi åker 3 brandmän utan befäl i den här brandbilen. Vilket är en vanlig bemanning på den här typen av larm. När vi rullar ut genom grindarna som omringar brandstationen så har larmcentralen på vårt anrop. Hjärtstopp södra marinan, säger Christer och fortsätter. Det är ju ett rätt så stort område. Har vi någon närmare adress där händelsen kom? Frågar han.
Det finns redan en ambulans på plats. De har fått larm om en sjuk man i en motorbåt. Kom.
Svarar larmoperatören. Jag blir lite förvånad över att en ambulans redan är på plats. Det gick fort.
Båten står på land inne på marinans område.
Det är inte lika förvånande med tanke på årstiden. Jag förstår, svarar Christer. Hur är läget med den sjuka mannen nu?
Ja, det är just det. Ambulansen har inte hittat rätt båten och SOS har tappat kontakten med invingen. Kom.
Berättar larmoperatören. Christer tvekar någon sekund och svarar sen. Okej, vi åker dit och försöker få kontakt med ambulansen. Klart slut. När det kommer in ett misstänkt hjärtstoppslarm till SOS Alarm larmar de i sin tur ut en ambulans direkt eller så kopplar de in sjukvårdens egna larmcentral som sen larmar ut en ambulans. Det funkar lite olika på var man bor i landet. Men i de flesta regionerna i Sverige är det numera vanligt att andra blåljusorganisationer också blir larmade. Forskning har visat att varje sekund är avgörande om hjärtat stannar. Och med en enklare utbildning kan egentligen vem som helst hjälpa till vid ett sådant larm. I synnerhet vi från blåljusorganisationerna. Flera organisationer utbildar därför även sin personal i att kunna hantera en hjärtstartare eller defibrillator. Vilket är en utbildning som de flesta av oss brandmän har. Och hela larmkedjan brukar gå väldigt fort. Och det är inte ovanligt att vi kommer till platsen ungefär samtidigt. Även det är ju beroende på var man bor. Men så är det inte nu. Hur kan ambulansen redan vara där? säger Christer och vänder sig bak mot mig. Det är lite märkligt, svarar jag samtidigt som jag sätter på mig larmstadsjackan. Det tar oss inte många minuter att nå fram till marinan. Vi närmar oss grindarna som är öppna och kan då se en ambulans parkerad vid en stor byggnad precis nere vid vattnet. Runt omkring byggnaden står det säkert 100 segel och motorbåtar av alla storlekar. Många av dem visar sig bara som silhuetter i mörkret, medan andra är upplysta av till synes sporadiskt utplacerade lyktstolpar på området. Vi parkerar bredvid ambulansen och kliver ur. Christer har hela vägen hit försökt ropa på ambulansen på komradion, men inte fått något svar. Plocka fram grejerna ni, så ringer jag vår larmcentral och ber om hjälp att komma i kontakt med ambulansen, säger Christer och tar fram mobiltelefonen. Jag och Martin börjar plocka ur den utrustning vi behöver ha med oss, vilket är en sjukvårdsväska och hjärtstartare. Vi kanske ska ta med oss en varsin ficklampa, säger Martin, och öppnar bakdörren på bilen för att hämta ficklamporna inifrån hytten. Bra idé. Det ser riktigt mörkt ut bland båtarna där borta, svarar jag. Men på tal om det, vart är det vi ska egentligen? Undrar jag, och vi båda vänder vår uppmärksamhet mot Christer som pratar i telefon. Vi väntar i ungefär en halv minut innan Christer pratat klart i telefonen, vilket känns som en evighet i det här läget. Vi har åkt hit för att hjälpa någon som har ett hjärtstopp, men vi står bara här och stampar just nu. Okej, börjar Christer. Det här är läget. Ambulansen skickar någon för att möta upp oss här. De har en vaken man som klagar på bröstsmärtor, och hans tillstånd har försämrats sedan de kom hit, berättar Christer. Så vi har inget hjärtstopp i nuläget, frågar jag. Nej, det verkar inte så. Plötsligt hör vi någon ropa från mörkret bland båtarna. Hallå här borta, hör jag rösten säga, och vi kan nu se en ficklampa blinka i mörkret. Vi börjar springa bort mot ljuset och snart ser vi en ambulanskollega vi alla känner igen. Följ efter mig grabbar, säger han och vänder sig om. Och innan jag vet av det leker vi följa John bland båtarna. Det är snårigt och trångt där vi rör oss mellan båtarna, som står uppställda på stöttor av olika slag. Runt varje båt ligger även mängder av bra att ha om man äger båtsaker på marken. Vilken jävla tur att vi har våra ficklampor, tänker jag när vi svänger runt några av båtarna. Ambulanskollegan stannar upp bakom en motorbåt som helt saknar motorn bak. Här är det, säger han och pekar upp mot en ranglig stege som sitter monterad på båtens akter. Jag sveper min ficklampa längs båtens skrov och tänker att trots att båten inte ser ut att vara något vrålåk, så ser den enorm ut när den står här på land. Relingen är minst 2-2,5 meter upp. Vi behöver gå upp och hjälpas åt att få ner honom och bort till ambulansen, så vi kan ta honom till sjukhus, säger vår grönklädda kollega och börjar klättra upp för stegen. Ni kan lämna era grejer här nere. Vi tre ser tillräckligt bra i mörkret för att kunna utbyta en frågande blick. Men Christer rycker på axlarna och börjar klättra efter. En och en tar vi oss upp och över relingen. Jag klättrar upp sist och väl uppe står jag i en mindre sittbrunn som har ett fåtal sittplatser. Märkligt nog känns båten inte så enorm längre. Jag lyser runt med ficklampan och ser att mina kollegor tränger sig runt öppningen ner till kabyssen. Jag sveper ficklampan vidare och ser då att det sitter en kvinna på en av sittplatserna i sittbrunnen. Hon har en lång kappa och sitter med en handväska i knät. Hon sitter tyst och observerar mina kollegor noga. Jag tar några steg närmare mina kollegor för att bättre kunna se vad som händer. Martin och de två ambulanserna står runt en person som ligger på en bänk inne i båtens kabyss. Jag ser slangarna från syrgasflaskan leta sig från ambulansväskan som ligger på golvet upp på mannens ansikte, vilket gör att jag har svårt att se hur han ser ut. Jag backar sedan undan lite och inser samtidigt att ingen ger någon som helst uppmärksamhet till kvinnan. Hej, säger jag. Hej, svarar hon. Hur mår du? Frågar jag henne. Jo, jag mår bra, svarar hon. Jag är mest orolig för Hasse. Fryser du? Frågar jag. Nej, det är ingen fara, svarar hon. Martin kommer ut från kabyssen och ställer sig vid mig och Christer. Vi behöver nog få ner honom rätt så snart, säger Martin. Jag utgår ifrån att han inte kommer gå ner själv, undrar Christer. Nej, det verkar inte så. Ska vi hämta spineboarden, frågar jag. Ja, det lär ju bli lättast, svarar Martin. En spineboard är en lätt bräda i hårdplast som vi kan transportera patienter på. Den har tillhörande remmar som gör att vi kan säkra fast patienten i brädan. Vikten på brädan gör att den är att föredra i det här läget, jämfört med ambulansens bår som är tung och otymplig, men är självklart bra att använda i andra situationer. Jag och Martin klättrar ner för den rangliga stegen igen. Vi tänder våra ficklampor och börjar följa våra egna spår i snön för att hitta tillbaka till brandbilen. Marinan känns väldigt ödslig och rå i det kyliga mörkret när vi halvspringer fram mellan båtarna. När vi kommer fram till brandbilen sitter den känslan fortfarande kvar. Jag undrar vad de gör här på kvällen. Mitt i vintern, säger Martin. Inte jättekul väder att mäcka båt i precis. Nej, verkligen inte. Och det är heller ingen annan här, trots att det säkert finns 100 båtar här, svarar jag. Jag lägger in vår sjukvårdsutrustning tillbaka i brandbilen och Martin plockar fram brädan ur ett annat skåp. Kommer vi behöva något mer, tror du? Det kan ju vara bra att passa på nu när vi står här. Så slipper vi springa tillbaka flera gånger, säger Martin. Nej, inte vad jag kan komma på, svarar jag. Eller jo, släng med våra mössor. Det börjar bli riktigt kallt. Med snabba steg börjar vi ta oss tillbaka till båten med den sjuke mannen. Det är några hundra meter att ta sig från brandbilen och det blir bara mörkare och samtidigt kallare ute. När vi kommer runt ett hörn och ser den båt vi ska ta ner mannen från, saktar Martin in och jag nästan krockar med hans ryggtavla. Vad gör du? Frågar jag nästan lite irriterat. Martin har blicken fäst upp mot där kvinnan och våra kollegor befinner sig, medan han sakta rör sig mot stegen. Sen vänder han huvudet mot mig och säger tyst. Hur ska vi få ner honom hit? Det är alldeles för högt för att bara lyfta ner.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Martins fråga får mig att bli lite sur på mig själv. Fan, nu är det dags att komma in i matchen, tänker jag. Vi har en sjuk man där uppe och ambulanspersonalen förväntar sig att vi ska hjälpa dem, få ner mannen och bära honom bort till ambulansen. Men vi har inte ens börjat fundera ut en plan. Vi går upp och under tiden de sätter fast honom på brädan får vi klura ut något, säger jag med lite väl självsäker ton. När vi kommer upp igen släpper Christer förbi Martin som går ner i kabyssen för att lasta mannen på brädan. Jag kan nu se mannen lite bättre och ser att han ligger helt stilla på en bänk med en syrgasmask över näsa och mun. Han är täckt med filtar och har blicken fäst mot taket. Jag och Christer ställer oss lite avvaktande uppe i sittbrunnen och jag försöker prata med honom utan att kvinnan ska höra för mycket. Hur bråttom är det att få honom härifrån, undrar jag. Det verkar som att ambulansen gärna vill få honom härifrån så fort som möjligt. De är inte riktigt på det klara med vad som är fel. Så de vill ta det säkra för det osäkra och få honom till sjukhuset så fort som möjligt, viskar Christer. Jag känner hur pulsen går upp. Nu ligger vi efter. När vi kom hit och fick reda på att det inte rörde sig om något hjärtstopp slappnade vi nog av lite för mycket och tappade fokus på uppdraget. Jag tittar snabbt ner i kabyssen och ser hur Martin lite diskret försöker få vår uppmärksamhet. Jag sticker in huvudet genom öppningen för att se vad han vill. Hämta skarvstegarna från brandbilen, säger han medan han jobbar med att spänna fast patienten på brädan. Jag pausar i någon sekund och funderar på vad han tänker göra med stegarna. Ta hit 3 delar och ett rep, säger Martin. Och titta med en allvarlig blick på mig. Jag backar ut igen och tar tag i Christer som står och pratar med kvinnan. Vi behöver hämta skarvstegarna och det är bråttom, säger jag. Vi klättrar ner från båten igen och springer tillbaka till brandbilen. Väl framme plockar vi snabbt ner 3 delar från taket på bilen och Christer plockar ut en påse innehållandes ett rep från ett skåp. När han stängt igen luckan på skåpet stannar han till och tittar på mig. Vad är det Martin tänker att vi ska göra egentligen? Frågar han. Ja du, jag är inte säker men jag tror vi ska använda oss av stegarna för att kana ner brädan med patienten på, svarar jag. Vi samlar ihop allt och skyndar oss iväg igen. Martin möter upp oss nedanför båten när vi kommer springande tillbaka med stegarna. Han har rotat runt lite bland bråtet vid några båtarna och hittat några pallar som han staplat upp på varandra. Nu behöver vi förhoppningsvis bara använda 2 stegar, säger Martin belåtet. Grabbar, ska vi bara ta en minut och gå igenom planen, säger Christer och lägger ner det han bär på marken. Planen är att kana ner den lätta brädan på en nästan liggande stege. Spineboarden har en perfekt bredd för stegen. Stegen lägger vi med ena ändan mot aktern på båten och den andra ändan i en svag lutning ner mot marken. Eller rättare sagt, ner på pallarna. Pallarna hjälper oss att minska lutningen på stegen. Ju mindre lutning vi får, desto säkrare blir det för patienten. Hela stegen är sedan säkrad i båten med ett spännband så den inte ska glida iväg. När bygget är klart samlar vi ihop oss uppe i sipprunden igen. En av ambulanserna hjälper kvinnan att ta sig ner för den rackliga stegen som tagit oss upp och ner i båten. Patienten ligger fastspänd på brädan och Martin och jag lyfter ut honom från kabyssen medan Christer lyser upp med sin ficklampa. Den andra ambulansaren står vid aktern på båten och jag kan se tveksamheten i hans ansikte när vi lyfter upp brädan på den liggande stegen. Men vi säger ingenting till varandra för att inte oroa den sjuke mannen. Okej, Hasse, säger Martin. Du kommer att åka lite kana ner från båten nu. Men oroa dig inte. Vi har koll på dig hela tiden. Mannen reagerar inte. Så Martin gör klart repet som ska säkra så att brädan inte okontrollerat glider iväg ner för vår lilla kana. Christer och de båda ambulanserna klättrar ner och gör sig redo för att ta emot brädan. Kvinnan står lite avvaktande och stirrar mest ner i marken. Jag och Martin skjuter försiktigt på brädan som knappt glider på grund av den svaga lutningen. Till slut halvligger jag på stegen för att kunna skjuta brädan så långt jag bara kan innan Christers gäng får tag i den och kan dra ner den. Vi har honom, säger Christer och jag känner en lättnad att han nu är nere. Jag och Martin klättrar ner för att hjälpa till med att bära honom bort till ambulansen. Precis då kommer 2 poliser springandes och de vill gärna hjälpa till att bära brädan. Jag och kvinnan går bredvid varandra bakom resten i labyrinten mellan båtarna. Kvinnan har fått en filt av ambulansen som hon har virad runt överkroppen. Hur mår han? Frågar hon mig plötsligt. Jag vet faktiskt inte, men han kommer få bra hjälp på sjukhuset, svarar jag och fortsätter. Du kommer säkert få veta mer på väg in med ambulansen. Vi går i tystnad tills vi kommer fram till ambulansen. Hasse lastas in i den förvärmda bilen och en av poliserna stänger bakluckan. Kvinnan och jag har ställt oss vid polisbilen som står parkerad bakom ambulansen. Du kan säkert hoppa in i ambulansen nu, säger jag till kvinnan. Men kvinnan står blickstilla kvar vid polisbilen. Jag ska inte åka med ambulansen in till sjukhuset, säger kvinnan. Okej, tar du egen bil in då eller? Svarar jag. Kvinnan ser lite besvärad ut av alla mina frågor och verkar fundera på vad hon ska svara härnäst. Jag och Hasse är bara arbetskollegor, så det är nog inte så lämpligt att jag åker med till sjukhuset, säger hon med något dämpad ton. Jag hinner inte säga något mer innan en av poliserna kommer fram och ställer sig vid oss. Ambulansen har inte fått fram så mycket information om Hasse. Vet du något mer om hans sjukdomshistoria? Frågar hon kvinnan. Nej, alltså vi jobbar bara ihop. Han skulle bara visa mig båten och plötsligt började han må dåligt, säger kvinnan tystlåtet. Polisen studerar kvinnan och jag känner att jag behöver hjälpa till. Har Hasse en partner, frågar jag. Ja, han har en fru, svarar kvinnan. Men då kanske du har kontaktuppgifter till henne eftersom du och Hasse känner varandra. Kvinnan och polisen tittar båda på mig och jag får känslan av att jag sagt något fel. Jag kan säkert få fram kontaktuppgifterna till hans fru, säger polisen till slut. Kvinnan tittar tyst ner i marken. Efter några sekunders obekväm tystnad ursäktar jag mig genom att låtsas behöva prata med Christer och Martin borta vid brandbilen. Väl borta vid mina kollegor berättar jag om samtalet jag just haft och avslutar med. Varför visar man en arbetskollega sin båt i mörkret mitt i vintern? Kom nu, Trösti. Det kan du fundera på medan vi går och hämtar stegarna, skrattar Martin. Och jag ser hur ett brett leende lyser upp Christers ansikte.
Ja, Trösti. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Ja, det hade ju kunnat vara mycket, mycket värre. Det här, han, vad jag förstår, repade sig väl, den här mannen.
Ja.
Och det var ju, kom ju in som ett hjärtstopp först till oss. Men, det var intressant. Det var lite speciallösningar där med stegarna, vilket var ju, det är alltid kul.
Ja, men vi kan backa till det här med det kom in som ett hjärtstoppslarm.
Ja.
Det här är ju alltså den här frustrationen ni känner också när ni står och väntar på att få veta vart det här är. Jag har ju varit med om det också några gånger. Man inte vet vilken dörr eller vilken port är det. Och man vet att en person troligtvis har ett hjärtstopp.
Ja.
Och vi väntar faktiskt på att ta oss fram till patienten.
Ja.
Det är ju så frustrerande.
Ja, det är fruktansvärt. Just att man kliver ur bilen. Och sen tar allting bara, stannar allting upp.
Ja.
Var ska vi?
Ja.
Och det är helt kolsvart. Vi ser ingenting där. Nej. Det är som att ingen är där.
Nej,
det var och det är långa lite sekunder kan man säga.
Ja, och det är lite skönt faktiskt de gångerna tycker jag. När vi kommer fram till ett sånt här larm. Där det finns en ambulans eller en polisbil som redan står. När vi kommer så är de redan framme.
Ja.
För då får man så här indikation på att det är den porten.
Det är ju på rätt ställe.
Ja, precis. Ja. Du är framme där. Ja. Sen tycker jag också att det är också väldigt bra de tillfällen när faktiskt folk springer ut och möter oss.
Ja.
Det ska vi slå slag för tycker jag. Att gå ut och möt blåljuspersonal.
Ja, vi alla typer av olyckor och alla typer av blåljuspersonal. Alltså,
ja.
Om du ringer någon, eller om du ringer 112 och ber om hjälp så försök att möta upp.
Ja.
Det går mycket smidigare då.
Ja. Sen kanske man inte kan göra det. Om man är två stycken hemma och en får hjärtstopp, då måste man ju påbörja HLR.
Självklart.
Men man kanske kan lösa det på något sätt. Men du, innan vi går in på stegarna.
Ja.
Har du fortfarande frågetecken kring vad som hände på plats här egentligen? Varför han visade sin kollega båten sent kväll i mörker.
Nej, alltså poletten följer ner till slut.
Det gjorde det.
Och alltså jag har tänkt mycket på det där att jag förstår inte varför jag inte förstod. Alla var ju, det var så tydligt att alla runt omkring förstod.
Ja.
Förutom jag.
Ja.
Och jag har ju försökt så här vända det här till något positivt. Och tänker att det är väl ändå bra att jag är så odömande, eller?
Ja, 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 absolut.
Jag tror ju att alla människor är liksom skötsamma. Och...
Ja. Mm. Jo, men det, så är det ju verkligen. Alla människor är ju verkligen skötsamma. Och ska sköta om båten.
Ja, exakt. Mitt i mörkret i vintern. Mm.
Med en kollega från jobbet.
Ja, nej.
Eller så kanske det bara var så enkelt att han ville visa henne sin båt. Alltså, I don't know.
Vem vet?
Ja.
Vem vet? Ja.
Så det kanske du är den enda här som kanske faktiskt ändå...
Som liksom är, har förstått sanningen.
Ja.
Ja, och inte, inte är så dömande.
Nej, jag gillar det.
Texan.
Men jag har ju hört den här storyn tidigare när du berättat om det här på jobbet. Och det är, den är ju lite så här, alltså på riktigt. Att det, man vill inte hamna i det läget där och
nej.
Då.
Nej, nej.
Det här blir bara stökigt.
Det är inte bra.
Nej.
Nej.
Håll er till rätt grej.
Mm. Mm. Ja, håll lite på.
Ja, men stegarna där då?
Ja, exakt. Våra stegar är ju, framförallt de här skarvstegarna, det är ju, de är ju 2-2,5 meter någonstans. I delar,
ja.
4 stycken, som vi har med oss. De har ju flera användningsområden, mer än bara klättra upp för någonting.
Ja.
I det här läget så blir det ju någon form av kana som vi kan glida patienten på för att säkert få ner dem på marken.
Ja.
För att hålla på att lyfta på de här höjderna. Nu var det väl här också en 2-2,5 meter upp. Alltså det skulle väl gå om han hade liksom hjärtstopp.
Ja.
Om man måste.
Jo, då är det liv för...
Alltså... Efter liv för lämning.
Ja.
Men här blir det så här, vi kan inte riktigt göra det. Det är för riskabelt.
Ja.
Vi måste. Men det gick bra.
Ja, du är inne på det här också, vi kan lyfta upp saker. Det finns ju en del som man kan sätta ihop stegen. Så det blir som en typ, som ett, vad ska man säga? Som ett A. Man tänker sig hur ett A ser ut. Så att vi faktiskt kan, och det finns ju en krok där inne under, den ögla. Så vi kan ju faktiskt lyfta saker upp och ner i brunnar. Och den har ju, man har ju tänkt till när man har byggt de här stegen för brandkåren.
Just det.
Så det är bra grejer.
De är också lätta att hantera. Så väger ingenting knappt och är väldigt starka.
Ja.
Så det är en väldigt bra...
Vi använder ju sådana här stegar till exempel nu för att välta bilar med också. Alltså välta ner bilar som ligger på sidan.
Just det.
Då ska de dock besiktas efteråt.
Mm.
Jag har faktiskt varit med om att lyfta upp en patient ur en båt.
Mm, okej.
Okay. Det här var också, jag tänkte på det när du pratade om det här med båt. Det är svårt att få ner folk, det är även svårt att få upp folk.
Mm.
Och då var det en kille som hade öppnat sin, det var en husbåt. Som ligger inne i hamn, gästhamn typ. Och han har då öppnat upp golvluckan ner till motorutrymmet.
Mm.
Och sen har de haft någon form av, jag vet inte vad han skulle göra egentligen, men haft någon form av fäst i båten typ. Och ramlat ner här, 2,5 meter ner och brutit revben typ överallt.
Okay.
Och få upp den här patienten från den här motorutrymmet, det var inte heller lätt.
Nej.
Och här kunde vi faktiskt inte göra någonting, för vi fick inte ner spineboard. Det var för liten lucka för att få liksom upp honom med spineboard.
Just det.
Så där får vi faktiskt hjälpa honom med ambulansens godkännande. Att han får klättra upp själv via våra stegar.
Oj.
Med brutna revben. Det var lite speciellt faktiskt.
Mm. Alltså det blir ju så att ibland måste det ju bara lösas.
Ja.
Han kan inte vara där nere.
Nej.
Han måste därifrån.
Ja.
Ja.
Men just det med båtar speciellt. Är ju speciellt. Alltså.
Ja.
Både upp och ner i båtar. Och de som jag ser framför mig när du pratar om den här historien. Att de står på stötter. Alltså båtar blir ju rätt stora och höga när de ligger på land.
De blir det. Jag har varit på brand i en sån här marina där de har stått i brand i en av båtarna.
Ja.
Och det kan ju bli väldigt farligt, för om stötterna blir brandpåverkade, då börjar ju grejer liksom välta. Och, så kan,
ja,
och de står ju så tätt.
Ja.
Så välter den, då välter de ju på nästa och nästa. Så att det är ju massa såna här risker som dyker upp.
Ja.
Så att, ja.
Men när ni lyckas fira ner honom då?
Ja, just det.
Gick det bra?
Det gick jättebra. Han fick ju som sagt glida ner. Vi hade ju nästan lite för lite lutning, så att vi fick skjuta på och sen dra ner.
Ja.
Men det var det värt för att ha kontrollen.
Ja.
Så att det gick ju väldigt bra, och ambulansen var ju väldigt nöjda till slut. Men det är ju också en sak, är ju att när man åker på ett hjärtstopp och man har liksom högt adrenalin och man är redo att köra.
Mm.
Och så stannar det av för att patienten inte har hjärtstopp.
Nej.
Att man börjar slappna av lite för mycket.
Ja.
Det här har vi ju pratat i tidigare avsnitt.
Ja.
Att då slutar man liksom nästan jobba.
Ja.
Men vänta, vi är ju inte klara. Han ska ju ner också.
Ja, alltså,
det är ju det Martin kommer på där.
Ja.
Så det är också en sån här läxa.
Men vi har ju det mindsetet att när vi åker på hjärtstopp, då är det hjärtstopp, då ska vi ner och göra kompressioner, vi ska ge blåsningar.
Liksom go time.
Ja, nu ska vi köra. Mm. Liksom. Men det blir ju...
Ja, det blir väldigt avbräck sådär.
Har jag nämnt det här med våra övningar med sjukvårdslarm eller?
Nej, jag vet inte.
Jag drar den igen då ifall att. Men vi ska ju göra en redelegering varje år på DEF och HLR och de här grejerna.
Mm.
Så att vi är up to date och godkända för att åka de här larmen. Men då brukar det vara att vi får göra vissa case på stationen hemma. Där vi åker, men vi får ett larm om att vi ska åka på det här hjärtstoppet. Och sen så kommer vi in i någon lokal på brandstationen. Och sen så är det en patient som har puls och har andning. Och då blir jag alltid lika så här.
ja, just det. Den är ju alltid med. Ja, det stämmer. Ja. Av just den här anledningen såklart.
Precis.
Ja.
Vad gör man då?
Ja. Man bara, okej, här ser allting bra ut.
Ja.
Bara, nej, eller?
Nej.
Den är ju fortfarande sjuk.
Ja. Patienten är medelslös men har puls och andning. Mm. Vad gör ni nu? Och då blir jag så här, jag tycker alltid det är lika jobbigt.
Mm.
För jag har i alla fall mindsetet att nu är det ett hjärtstopp. Och så kommer in och så har ni inte ett hjärtstopp.
Mm.
Och då är det ju bara, ja men det är ju klart att då ska vi ha kontroll på patienten tills ambulansen kommer.
Ja, det är spännande grejer.
Ja. Har vi något mer på det här?
Jag tror inte det.
Nej. Jag är väldigt glad att få höra den här storyn.
Ja, men tack. Det var ett bra larm, ja, ska jag säga.
Tack för att du delade med dig.
Tack, tack själv.
Dags för veckans frågor.
Okej, okay. Nice.
Och den första frågan jag har, den kommer jag faktiskt läsa innantill.
Mm.
Ur mejlet direkt.
Okej.
Okay. Av den helt enkla och egoistiska anledningen att jag tycker att du ska få höra det här.
Mm.
Och jag.
Mm.
Hej, tusen tack för en fantastisk podd. Jag kastar mig över varje nytt avsnitt. Det är så intressant att lära sig mer om brandmannayrket och ta del av alla case ni berättar om. Jag har länge funderat på hur det känns att köra fort när man har så mycket vatten i tanken. Hur behöver man tänka för att köra så fort som möjligt men ändå säkert? Ha det gott och sluta aldrig podda. Med vänlig hälsning, Sandra.
Sandra, min nya favoritperson.
Ja.
Mm.
Det här är vad jag
tyckte. Ja, men ska vi inte bara gå vidare?
Hon måste få ett svar.
Ja, det är klart.
Mm. Jag tänker så här.
Mm.
Vi har ju två bilar som vi har vatten i.
Mm.
En släckbil och tankbil.
Mm, det är väl standardgrejer på våra stationer i alla fall.
Ja. Släckbilen, hur mycket vatten har den?
Den har ju 3000 liter.
Ja.
3 kubik brukar man säga också.
Ja. Mm. Och tankbilen?
Runt 10.
Ja.
10 000 liter.
Ja.
10 kubik.
Men hur att köra de här bilarna? Har du någon erfarenhet av hur det är att köra med mycket vatten? Eller lite vatten? Eller hälften av vatten?
Ja, exakt. Det är ju egentligen så här. Att köra de tomma,
ja,
då är de ju väldigt lätta egentligen.
Ja.
Och då kan de ju bli lite piggare. Och det är väl egentligen den stora skillnaden känner jag sådär. Kanske framförallt på tankbilen.
Ja.
Att är den tom, då är den ju väldigt lätt.
Ja.
Och är de fulla så är de ju, alltså jag känner att då är de som vanligt.
Ja.
Det är ju så vi oftast åker runt, ja, i bilarna.
Ja.
När de är fulla med vatten.
Ja.
Men när de är halvfulla,
mm,
när då det här vattnet kan röra på sig väldigt mycket,
ja,
det är väl då det börjar bli lite, då behöver man börja tänka lite.
Ja.
Jag har nog ingen erfarenhet av att det har gått dåligt som tur är, men man behöver köra lite mjukt skulle jag säga.
Ja.
Mm.
Men det är den erfarenheten jag har också. Full bil, den är tung, den beter sig som en tung lastbil.
Mm.
Tomma, ja, lättare. Men som du säger, när den är halvfull, det är då vattnet kan röra. I tankbilen, i släckbilen, det märks knappt.
Nej, det är inte så mycket.
Men i tankbilen kan det faktiskt märkas att det slår emot och den rör sig, beter sig annorlunda. Mm. Men det sitter ju sådana här vattenskott i tankarna som du fördelar vattnet i olika sektioner. Mm. Så det ska inte bli så stora vågor i bilen.
Nej, jag tror att det här egentligen, alltså, det är väl om det är väldigt halt.
Ja.
Att bilen liksom kan.
Ja.
Men sen är ju de här nya bilarna är så moderna. Och,
ja.
Så att det, ja.
Så är det.
Yes.
Tack så mycket, Sandra.
Ja, tack så mycket.
Jag har en till fråga här. Jag märker att säga ö när jag sitter och tänker här ibland. Alltså. Det blir mycket ö för mig.
Ja, men jag tror att det klipps bort.
Ja, utom den här gången säkert.
Mm. Exakt.
Hej på er brandmän.
Mm.
Jag lyssnar på ert senaste avsnitt där ni så bra beskriver RD1, RD2 och så vidare. Alltså rökdykare 1, rökdykare 2.
Ja, just det.
Vem som är vad och hur det fungerar.
Mm.
Men jag undrar, när lär man sig höjdfordon? Och du är inne på höjdfordon i det här avsnittet.
Ja, just det.
Vilka brandmän sitter på den positionen och när är ens karriär och när under ens karriär trycker man in att lära sig den positionen mellan de andra rökdykare 1, rökdykare 2 och så vidare?
Det finns ju inget enkelt svar på det här egentligen. I vår organisation så blir det ju väldigt mycket att man börjar med rökdykare 2.
Ja.
Oftast så blir det väl rökdykare 1 efter det.
Ja.
Men sen är det ju lite grann behovet.
Ja.
Och även vad kanske man kommer in med. Om man har kört mycket lastbil innan i sitt liv,
ja,
så kan man ju kanske tidigare börja med andra, eller fordon överlag. Liksom. Antingen, ja, släckbil, höjdfordon och sådär. Det normala är väl typ att man kanske börjar med släckbilen.
Ja, vi har ju den.
Ja.
Man måste köra släckbilen första hand.
Exakt.
Och innan man börjar med stegbil och tankbil.
Precis. Och det har ju mycket med så att man åker ju inte själv.
Nej.
Ja.
Man får stöd i bilen och de andra.
Så att det är ju... Det är väl inga färskingar kanske.
Nej.
Om vi ska använda den termen.
Men så är det ju. Alltså, i vår organisation, det är den vi kan prata om.
Ja, det är bara det vi kan
säga. Och där är det ju så att du blir chaufför någon gång efter du har varit rökdykare.
Ja.
Då blir du chaufför, ja, på släckbilen. Och efter det sen så får du börja öva på tank- och stegbil.
Mm.
Sen vet ju jag att ute i landet, framförallt ute på deltidsstationer, ja, som har det svårt med att få folk, och det krävs att man utbildar folk för att kunna få in mer folk.
Ja.
Där går det fortare.
Ja.
Och det är liksom ett problem som är stökigt att lösa, helt enkelt. Man måste utbilda folk fortare, vilket egentligen kan vara svårt för personalen att hantera.
Ja.
Men kollegorna ute i landet är ju så jävla grymma så de,
ja,
löser det här.
Ja, det gör
garanterat.
Nej, men det brukar gå bra. Det är olika för olika personer, så är det ju.
Ja,
ja.
Absolut. Mm. Det var de frågorna jag hade idag.
Nice!
Och den här sista frågan var från Danne.
Danne, tack så mycket.
Om man vill skicka in fler frågor till min lilla frågebox.
Då skickar man det till hej@larmviminns.se.
Mm.
Men vad ska man göra mer?
Man ska följa oss. Och vart följer man oss?
I sin favoritpoddapp.
Ja.
Man får även skriva recensioner där i appen om man vill.
Ja.
Stjärnor. Allt vad de nu har i,
ja,
den där.
Ja. Ja. Varför vill vi att man ska göra det?
Ja, men det är ju nice för oss. Det är kul för oss att läsa och, ja, få... Vi vill ju ha beröm.
Ja, det är roligt.
Det är roligt.
Ja.
Men sen även gör det faktiskt väldigt mycket för att när en... Ja, nu är inte jag något proffs på det här, men när folk lämnar recensioner,
ja,
då känner ju poddappen av det, och börjar rekommendera podden för andra personer. Så,
ja,
det får en bra spridning.
Ja,
och
vi vill ju att vårt budskap ska spridas.
Ja, absolut.
Men det är inte bara i poddappen man ska följa oss, eller?
Nej, vi finns ju även på Facebook, TikTok och Instagram.
Ja, och gå in där.
Larm vi minns.
Ja, överallt.
Överallt.
Mm. Bra. Det var allt vi hade idag.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket. Larm i Minns produceras av
Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander.
Samt ljudläggning och efterbearbetning av Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi nytt avsnitt varje tisdag. Så följ oss i din poddapp så du inte missar nästa avsnitt.
I nästa veckas avsnitt av Larm i Minns.
Ludde och Andreas är i vattnet tillsammans med ägaren till hästen. De arbetar för fullt med att få slang runt hästen för att kunna dra upp den ur sjön. Hästen ser ut att ligga väldigt bra till, men den har fastnat i dyn och har sjunkit långt ner i vattnet. Den har kämpat väldigt länge och är märkbart trött och sliten.
klart slut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.